In our morning sessions this week,
under de här morgonsamlingarna den här veckan,
we shall be studying together the book of the Revelation.
Så ska vi studera Uppenbarelseboken tillsammans.
And by its help,
och genom den hjälp som denna bok ger oss,
and the gracious ministry of God's Holy Spirit,
och genom att Guds heliga ande hjälper oss på ett så underbart sätt,
we shall attempt to respond to God's invitation.
Så ska vi verkligen försöka att ge vårt gensvar på Guds inbjudan.
For God proposes to open heaven before our very eyes.
För Gud, han är faktiskt villig här att öppna himlen inför våra egna ögon.
And bid us rise from earth.
Och han bjuder oss att resa oss upp från jorden.
And take a long and steadfast view into heaven.
Och blicka in i himlen med en lång och stadig blick.
That there we may perceive the glory of God.
För att vi ska kunna upptäcka något av Guds härlighet där.
That we may consider his throne.
Och att vi ska stå inför hans tron.
And let him describe to us.
Och låta honom beskriva för oss.
The wonderful quality of his divine kingdom.
De underbara kvaliteter som hans gudomliga konungarike har.
We shall then consider under picture and symbol.
Och sen ska vi tänka på genom de bilder och symboler som Gud ger oss.
The furniture of God's heavenly temple.
Hur Gud har möblerat i sitt himmelska tempel.
And as we study each piece.
Och när vi då studerar varje del tillsammans.
We shall find it provides the theme that runs through its particular section.
Så ska vi upptäcka att det ger oss temat som löper genom den här delen av Guds ord.
So shall we perceive what we may call the machinery of God's government.
Och så ska vi kunna få upptäcka det som vi kan kalla för maskineriet i Guds regering.
But to put these things in their context,
men för att vi ska ta de här sakerna i dess sammanhang,
we shall notice now the beginning of each of the sections.
Så ska vi nu lägga märke till hur varje avdelning startar.
From section 2 to section 6.
Från del nummer 2 till och med eller till del nummer 6.
We shall notice how similar are the beginnings of those five sections.
Och vi ska då lägga märke till hur alla de här fem delarna börjar ungefär på samma sätt.
For as each begins,
för när varje del startar,
something is open,
så öppnas något i himlen.
But now let us observe what happens.
Men nu ska vi lägga märke till tillsammans vad det är som egentligen sker.
In section 6.
I avdelning nummer 6, del nummer 6.
When heaven is open.
När himlen faktiskt är öppen.
There comes out a rider on the white horse.
Då kommer den här ryttaren på den vita hästen.
The name written on his garment is the word of God.
Och det ord som står skrivet på hans klädnad är Guds ord.
But as we read on,
och när vi fortsätter och läser,
we discover the purpose of his coming.
Så upptäcker vi själva ändamålet med hans ankomst.
This is the second coming of Christ.
Detta är Kristi andra tillkommelse.
In power and great glory.
När han kommer med makt och stor härlighet.
And he comes to execute the wrath of God.
När han kommer för att låta Guds vrede gå ut över jorden.
On a godless world.
Över denna gudlösa värld.
He is called the word of God.
Han kallas för Guds ord.
Once he came as the word of God.
En gång så har han kommit som Guds ord.
To express the love of God.
För att uttrycka Guds kärlek för oss.
And to do it by giving his life.
Och att göra det genom att ge sitt liv.
On the cross at Calvary.
På korset vid Golgata.
For God so loved the world.
För så älskade Gud världen.
That he gave his only begotten son.
Att han gav oss sin enfödde son.
So that he that believes on him,
så att var och en som tror på honom,
shall not perish,
inte ska gå under,
but have everlasting life,
utan ha evigt liv.
The word of God as the revelation of the love of God.
Guds ord som på detta sätt uppenbarar Guds kärlek.
He is still the word of God.
Han är fortfarande Guds ord.
When at the beginning of this last section he comes out of heaven.
Men när han vid slutet av denna sista avdelning kommer från himlen.
But this time he comes.
Men den här gången kommer han
to express the wrath of God.
För att uttrycka Guds vrede.
There is of course no contradiction.
Naturligtvis finns det ingen motsägelse mellan de två.
For the wrath of God,
för Guds vrede,
is the other side,
är den andra sidan,
of the love of God,
av Guds kärlek.
Madam, if I murdered your daughter.
Madam,
I'm talking to this.
Ja, tänk om jag skulle mörda din dotter.
Would you not be angry with me?
Skulle du inte då bli jättearg på mig?
Why would you be angry with me?
Varför skulle du bli arg på mig?
Precisely because you love your daughter.
Just på grund av att du älskar din dotter så mycket.
God's anger is the other side of his love.
Guds vrede är den andra sidan av Guds kärlek.
So the final section of the book.
Och så har vi då den sista delen i denna bok.
Bids us consider the second coming of our Lord Jesus Christ.
Som låter oss tänka på Jesu Kristi andra tillkommelse.
But because the revelation in its description of its second coming.
Men på grund av att Uppenbarelseboken i sin beskrivning av den andra tillkommelsen
uses vivid metaphorical language,
använder ett livligt metaforiskt språk
which some people could misunderstand,
som vissa människor kan missförstå.
Let us begin by reading the plain, straightforward, prosaic statement.
Så ska vi börja med att läsa den klara och tydliga beskrivningen av hur det hela sker.
Regarding the second coming of Christ.
När Jesus Kristus kommer tillbaka för andra gången.
Which we find in Paul's second letter to the Thessalonians.
Och den hittar vi i Paulus andra brev till Thessalonikerna.
Verse chapter 1.
I kapitel 1.
Verses 6.
Vers 6 till och med 10.
Let us turn to our Bibles if we have them.
Vi slår upp våra biblar om vi har dem med oss.
And incidentally, these morning sessions are to be Bible studies.
Och det är så här att de här morgonsamlingarna, de ska vara.
Do bring your Bibles if you have one.
Bibelstudier, så ta med biblarna om ni har en.
2 Thessalonians therefore chapter 1 verses 6 to 10.
Andra Thessalonikerbrevet 1, 2, 6 till och med 10. Vi läser på svenska. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er. Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott, så ska det ske på den dagen.
Here then in straightforward language.
Här har vi på ett klart och tydligt språk som är lätt att förstå.
Is a description of what shall happen when the Lord Jesus comes in power and great glory.
En väldigt klar och tydlig beskrivning av vad som egentligen händer när en Jesus Kristus kommer tillbaka i makt that, och härlighet.
That, as I have said, is the subject with which section 6 of the book opens.
Och det är just det här ämnet som avdelning nummer 6 i Uppenbarelseboken öppnas med.
Then what are sections 2, 3, 4 and 5 about?
Men vad handlar då avdelning 2, 3, 4 och 5 om?
They too are a succession of judgment.
Också de handlar om domen.
That are leading up to the final great day of God's anger.
Som leder fram till den stora dagen när Guds vrede utgjutes.
It is here like it was in Egypt.
Det är här precis som på samma sätt som det var i Egypten.
When God commanded Pharaoh to let his people go.
När Gud befallde Farao att han skulle släppa Guds folk.
And Pharaoh refused.
Och Farao vägrade att göra detta.
Saying that there wasn't enough evidence to prove the existence of this God Jehovah.
Och sa att det fanns inte tillräckligt med klara tydliga bevis som visade att denna Gud Jehova verkligen fanns.
He needed more evidence.
Att han behövde mer klara och tydliga tecken.
God in his great mercy condescended to give Pharaoh evidence.
Och Gud i sin stora barmhärtighet han nedlät sig till att ge Farao mer tydliga tecken.
So there followed three plagues.
Så då följde det tre plågor på varandra.
And some of them were decidedly uncomfortable.
Och en del av dem var verkligen inte så goda att ha att göra med.
Certainly strong evidence.
Och de var verkligen starka och tydliga bevis.
And Pharaoh said to Moses,
och Farao sa till Moses,
what are they meant to be?
Vad ska de betyda?
My scientists could produce the same results in their laboratories.
Mina vetenskapsmän kan komma fram med samma tecken.
We don't believe in miracles here.
Vi tror inte på under här.
We'll have to do better than that, Moses.
Du måste göra bättre än så, Moses.
To convince us.
För att kunna övertyga oss.
So Moses did better.
Och då gjorde Moses det bättre än förra gången.
Or God did.
Och Gud gjorde det också starkare och tydligare.
And there came three more plagues.
Och så kom det ytterligare tre plågor.
And they were even more uncomfortable.
Och de var ännu värre att ha att göra med.
So much so.
Pardon?
So much so.
Och de var så mycket värre.
At the end of those plagues.
Att i slutet av de här plågorna.
Pharaoh's scientists couldn't stand on their two legs.
Så kunde Faraos vetenskapsmän och trollkarlar inte längre stå på sina två ben.
And told Pharaoh himself in the name of their science that this is the finger of God.
Och sa själva till Farao i vetenskapens namn att detta är verkligen Guds finger.
Do you suppose Pharaoh repented?
Tror ni att Farao gjorde bot och bättring?
Not Pharaoh.
Inte Farao.
He'd ask for evidence.
Han ville ha mer tydliga bevis.
And then he would believe.
Och då skulle han kanske tro.
God gave him the evidence.
Gud gav honom tecken.
And he wouldn't believe.
Och ändå så trodde han inte.
So God gave him three more plagues.
Då skickade Gud ytterligare tre plågor.
And Pharaoh still hardened his heart.
Och Farao fortsatte med att förhärda sitt hjärta.
And the last plague was darkness so dark it could be felt.
Och den sista plågan var ett sånt mörkt mörker att man kunde ta på det.
And still Pharaoh refused.
Och ändå så vägrade Farao.
So there came the final judgment upon Pharaoh.
Då kom Guds slutgiltiga dom över Farao.
The great day of God's wrath.
Den stora fruktansvärda dagen när Guds vrede utgöts.
These sections of the book of the Revelation.
De här olika delarna i Uppenbarelseboken.
Indicate that God will adopt the same tactics with this godless world.
Visar för oss att Gud kommer att använda samma slags taktik med den här gudlösa världen.
Before the Lord Jesus comes,
innan Herren Jesus kommer,
to execute the great day of God's wrath,
för att låta Guds stora vrede gå ut över jorden,
there will be a succession of preliminary judgments.
så kommer först en avdelning av tidigare plågor innan den tidigare domar innan den sista.
Aimed at bringing men and women to repentance if they will.
Som ger män och kvinnor ett tillfälle att vända om de vill.
But when they won't.
Men när de inte gör det.
Then shall come the great day.
Då kommer den stora dagen med Guds vrede.
Say this is a very gloomy subject.
Och ni kanske tycker att detta är ett väldigt dystert ämne.
Not suitable for the young.
Och inte passar de unga människorna.
It is God that is talking.
Men det är Gud som håller det här talet.
And before these judgments fall.
Och innan de här domarna kommer.
He opens heaven in front of our eyes.
Så öppnar han himlen inför våra ögon.
And says, "Come and look."
Och säger, kom och se.
Why must I?
Varför måste jag?
Send these judgments.
Skicka de här domarna.
That is what God is going to talk to us about in these sessions.
Och det är det som Gud kommer att tala till oss om i de här delarna.
So then, section 2 of the book it is.
Andra delen i Uppenbarelseboken.
Beginning in chapter 4.
Börjar i kapitel 4 och handlar då om.
John tells us.
Där Johannes berättar för oss.
That he saw a door opened in heaven.
Att han såg en dörr som stod öppen i himlen.
And a voice bidding him come up hither.
Och en röst som inbjöd honom kom upp hit.
And John came up thither.
Och Johannes begav sig upp till himlen.
Oh, look there.
Titta, där är han.
We must try and visualize it as John saw it.
Titta, där är det. Vi måste försöka föreställa oss hur Johannes såg det hela.
There stood a throne.
Där stod ju en tron.
Would it surprise you?
Skulle du bli förvånad?
It would surprise a lot of our contemporaries.
Jag tror att många av våra medmänniskor i den här tiden skulle bli förvånade.
In spite of the chaos.
Trots det kaos
on earth,
som finns på jorden,
there is a throne in heaven.
Så finns det en tron i himlen.
And what is more, the throne is not empty.
Och vad som är ännu viktigare är att den här tronen inte är tom.
It is occupied.
Utan det finns någon som sitter på den.
And John strains language to try to describe what he was like who sat upon that throne.
Och Johannes försöker med det här underfundiga, underliga språket att beskriva hur han såg ut som satt på den här tronen.
And then he describes for us that throne.
Och sedan beskriver han den här tronen för oss.
And of course it is in one sense a big metaphor.
Och naturligtvis är det en stor metafor i en mening.
It stands for the government of God.
Därför att den står där för att klargöra för oss hur Guds regering ser ut.
What kind of a throne is it?
Vad är det för slags tron?
What kind of a government?
Vad är det för regim som Gud har?
This God that one day at the second coming of Christ shall deluge this world with his judgment.
Den Gud som vid Kristi ande tillkommelse ska döma denna världen.
What kind of a God is he?
Vad är han för en Gud?
Could you love a God like that?
Kan man älska en sådan Gud?
On what principle does his throne work?
Vilka principer utövar han från sin tron?
The description of the throne.
Beskrivningen av tronen.
That now follows in chapter 4.
Som vi nu får i kapitel 4.
Do squint down at your Bible if you have to and can't remember it offhand.
Ta och titta nu i era biblar.
The description of the throne is done in geometrical terms.
Den här beskrivningen av tronen får vi i geometriska termer.
We are told, for instance, in verse 4.
Till exempel så berättas det för oss i vers 4.
That round about the throne were 420 thrones.
Att runt omkring tronen stod 24 troner.
And then at the end of verse 3.
Och sen på slutet av vers 3.
There was a rainbow round about the throne, like an emerald to look upon.
Att det fanns en regnbåge som en smaragd som omgav tronen.
Can you visualize it?
Kan ni försöka åskådliggöra det här inom er?
Here's the throne.
Här har vi tronen.
Can't see it, can you?
Ni kan inte se den, eller hur?
That my fist.
Det är bättre att jag använder knytnäven.
Stand for the throne of God.
Nu ska den här knytnäven föreställa Guds tron.
Watch how I use it afterwards.
Det är bättre att ni aktar er för hur jag kommer att använda den här knytnäven efteråt.
And there are two complete circles going around this throne.
Och det finns två fullständiga cirklar som går runt denna tronen.
There was a rainbow round about the throne.
Och en regnbåge som gick runt hela tronen.
And of course up there you can see the total circle of the rainbow.
Och där uppifrån kan man naturligtvis se hela regnbågens omkrets.
And of course the rainbow was in the vertical plane.
Och naturligtvis så fanns den här regnbågen på det vertikala planet.
So a rainbow round about the throne in the vertical direction.
Så vi hade den här regnbågen runt omkring tronen i det vertikala planet.
And then round about the throne.
Och sen runt omkring tronen.
There was another circle.
Så fanns det en omkrets till.
With 24 thrones.
Med 24 andra troner.
And they presumably were at the horizontal level.
Och de omgav tronen på ett horisontellt sätt.
Got it?
Har ni bilden framför er?
This is the beginnings of a tremendous drama. You'll have to try and visualize it.
Det här är början på ett fantastiskt drama. Ni måste försöka göra detta levande inuti er.
The throne in the middle.
Tronen i mitten.
Now two concentric circles.
Och så har vi två stycken koncentriska cirklar.
One in the vertical plane.
En på det vertikala planet.
One in the horizontal plane.
Och en på det horisontala planet.
And figuratively speaking.
Och bokstavligt sett talat.
Anything that comes out of that throne.
Så är det så att vad som helst som kommer från den här tronen.
Must pass through those two circles.
Måste gå igenom dessa två omkretsar, dessa två cirklar.
If you will not misunderstand me.
Om ni nu inte missförstår mig.
Because we are talking of Almighty God.
Nu talar vi om den allsmäktige guden.
These two circles.
Så är det så att de här två cirklarna.
Limit his judgments.
Att de begränsar hans dom.
I hasten to say.
Jag måste skynda mig med att säga.
That the two circles are put there by God.
Att det är Gud själv som har satt de här två cirklarna där.
It is God in his superabundant mercy.
Det är Gud i sin otroligt stora barmhärtighet.
Limits his own judgment.
Som begränsar hans egen dom.
The first circle.
Den första cirkeln.
The rainbow.
Regnbågen.
And to you biblical experts, I shall not need to say.
Och eftersom ni alla är bibliska experter så behöver jag inte ens förklara.
What the rainbow stands for.
Vad regnbågen står för.
Sixpence for anybody who can tell me.
Den som kan berätta för mig vad den betyder ska få sixpence.
Yes, very good.
Att jorden inte kommer att gå under i vatten ytterligare en gång.
Sign given to Moses.
Detta tecken som gavs till Moses.
That God would never again destroy the earth with water.
Att Gud aldrig mer skulle förstöra jorden genom vatten.
Sign of the mercy of God.
Ett tecken på Guds barmhärtighet.
And what a mercy it was to Noah and his family.
Och hur underbart var det inte för Noah och hans familj.
As they came out of the ark with shaky legs.
När de kom ut ifrån arken och benen darrade på dem.
Whenever now they saw a cloud dark and threatening come up in the sky.
När de varje gång de såg ett mörkt hotande moln stiga upp på himlen.
They would be afraid that God again was going to destroy the earth.
Så skulle de bli rädda för att Gud ännu en gång skulle förstöra, förgöra jorden med vatten.
And God in his mercy gave Noah the sign of the rainbow.
Men nu gav Gud i sin barmhärtighet regnbågens tecken.
Pledging to limit his judgment.
Och lovade att han skulle begränsa sin dom.
You begin to see its point.
Bör ni nu förstå vad jag vill säga?
Is God telling you? It is God telling you.
Det här är Gud som säger till er, till dig.
When Christ comes again.
När Kristus kommer tillbaka.
There will be sweeping judgment.
Så kommer det bli en dom som går över hela jorden.
Before he comes, there will be a series of preliminary judgments.
Och redan innan han kommer så kommer det finnas en lång rad med preliminära domar.
You think I'm a monster, says God.
Tror ni att jag är ett monster, säger Gud?
Come and look at my throne, will you?
Kom och se på min tron, så förstår ni.
Almighty though I am, says God.
Pardon?
Almighty though I am.
Fastän jag är allsmäktig, säger Gud.
I have already determined to limit my judgment.
Har jag redan bestämt mig för att begränsa min dom?
There is a sense in which we can apply it to ourselves.
På sätt och vis kan vi också anpassa det här till våra egna liv och tillämpa det.
We can forget the world out there for a moment.
Låt oss glömma världen där ute under ett ögonblick.
Our sins deserve eternal death.
Pardon?
Our sins deserve eternal death.
Våra synder förtjänar evigdom.
Isn't that true?
Visst är detta sant.
Now listen to this if you will.
Men lyssna nu.
This is God's son, the word of God.
Detta är Guds son, Guds ord.
He who hears my word.
Som säger, den som hör mina ord.
And believes on him that sent me.
Och tror på honom som har sänt mig.
Has everlasting life.
Har evigt liv.
And shall not come.
Och kommer inte att komma in i.
Into condemnation.
Fördömelse.
Oh, what a merciful God he is.
Och vilken barmhärtig Gud han är.
As we sit here facing the future.
När vi sitter här nu och ser framtiden an.
Both in time and in eternity.
Både när det gäller tiden och evigheten.
We thank God for his faithful word.
Så tackar vi Gud för hans trofasta ord.
There is therefore now no condemnation.
Att det inte finns någon fördömelse längre.
To them that are in Christ Jesus.
För dem som är i Kristus Jesus.
This is the nature, this is the heart. Of the almighty person that occupies this throne.
Det är så här hjärtat ser ut hos den allsmäktige personen som sitter på tronen.
But what about this other circle?
Men hur är det då med den här andra cirkeln?
Around the throne, says John, there were thrones, 24 of them.
Johannes säger att runt omkring tronen så fanns det ytterligare troner, till och med 24 stycken.
On them.
Och på dem.
Were 24 elders.
Fanns det 24 äldste?
What are they doing?
Vad gör de då?
Well, who are they anyway?
Och vilka är de?
Well, are they sort of got a front rows in the heavenly theater?
Nu kommer det säga att de får sitta på första raden i den himmelska teatern.
Paid a great price for that, I suppose.
Ja, de biljetterna var nog dyra.
No.
Nej, inte alls.
They're not just seats, they're thrones.
Det är inte platser, det är troner.
The elders who sit on them.
Och de äldste som sitter på dem.
Have crowns.
Har kronor.
And crowns of gold.
Guldkronor till och med.
Now, Are they part of the government then?
Är de en del, hör de till regeringen där uppe?
Where do they get their thrones from anyway?
Vem har de fått sina troner från?
Can't buy them, can you? Not even in IKEA, you can't.
Man kan inte, inte köpa sådana troner ens på IKEA.
They were given them.
De har fått dem.
Crowns given.
Kronor som de har fått.
You say, do end our suspense. Tell us plainly who they are.
Snälla du, håll oss inte i spänning längre. Du kan väl vara så snäll och berätta vem de är.
No, I'm not going to tell you.
Nej, det ska jag inte. Det tänker jag inte göra.
I fear all the Bible critics who are present.
Jag är så rädd för alla bibelkritiker.
There are many theories.
Kritiker som finns här just nu, och det finns så många olika teorier omkring detta.
I am of the rather simple-minded.
Men jag hör till dem som har ett enkelt sätt att se på det hela.
But this I can tell you for certain.
Men jag är alldeles säker på det här som jag ska berätta nu.
They are creatures.
Att de är skapade varelser.
And they're not angels, actually.
De är alltså väsenden, står det ju på Moseboken, men de är inte änglar.
So as we look into heaven,
och när vi tittar in i himlen,
at this stage,
vid det här skedet,
we're thinking of the coming judgment and the coming reign of Christ.
Så tänker vi nu på Guds kommande vrede och på att Kristus ska börja sitt herravälde över jorden.
And it is said in scripture,
och det står i Bibeln,
that not unto angels has he subjected the age to come.
Att inte änglar som man har gett den kommande tidsåldern till.
The present age is subject to angels.
Den nuvarande tidsåldern, den där finns det änglar som bestämmer.
Principalities and powers.
Första väldigheter och andemakter i himlarymderna.
But not that coming age.
Men inte den kommande tidsåldern.
That age is to be subjected to Christ and his people.
Utan den tidsåldern, då är det Kristus och hans folk som ska bestämma.
They haven't it. Is that God's intention then?
Är det verkligen det som Gud tänker göra?
What to elevate creatures to share his government.
Att upphöja skapade varelser, att de ska få ta del i hans regim.
Well, yes, of course.
Ja, men visst, så är det.
What? The Almighty share his government with creatures.
Är det verkligen så att en allsmäktig delar sin regering med skapade varelser?
Say, well, the crowns on their heads suggest they're part of the government.
Ja, de här kronorna på huvudet, säger du, de visar ju att de är en del av regeringen.
But are they real?
Men är de verkliga varelser då?
Or are these 24 elders yes men? Do you understand that?
Eller är de här 24 äldste
ja-sägare?
Mm.
So whatever God says.
Så att vad helst Gud säger.
They have no option. They're like a lot of computer robots.
Så har de ingen egen åsikt, utan de är som datorrobotar.
Ja. Anything you say.
Vad helst du säger.
In fact, we don't need to listen.
Och vi behöver inte ens lyssna. Vi bara säger yes.
You go sleep. Anything you decide.
Vad du än bestämmer.
Oh, God doesn't behave like that.
Men Gud bär sig inte åt på det här viset.
Say, will he give his share his government with human beings?
Du frågar, kommer han att dela sin regim med mänskliga varelser?
You know it is already true.
Vi vet att detta redan är sant.
For Christ has been given all authority.
För Kristus har fått all makt, all auktoritet.
In heaven and on earth.
I himlen och på jorden.
And he is human, isn't he?
Och han är också människa.
Now listen to what he tells us.
Lyssna nu på vad han berättar för oss.
In an earlier part of this book.
I en tidigare del av den här boken.
To him that overcomes.
Till honom, till den som övervinner.
Says Christ.
Säger Kristus.
I will give him to sit down with me on my throne.
Han ska få sitta ner med mig vid min tron.
Even as I also overcame and am set down on my father's throne.
Precis som jag har övervunnit och har inbjudits att sitta nu tillsammans med fadern på hans tron.
We better pause at this juncture.
Jag tror att det är bättre att vi gör en liten break.
For a minute or two.
Att vi stannar vid det här avsnittet ett par minuter.
So it might get out of our head like as if it were a fable.
Så att vi förstår att detta inte är någon saga.
Do you really expect my brother, my sister?
Förväntar du dig verkligen, du min bror, du min syster?
To share the government of the universe with the Son of God?
Att du ska få dela regeringen över universum med Guds son?
If it's true.
Om det är sant.
We should be reading about it in God's word. I nearly said every 24 hours.
I så fall så bör vi kunna läsa om detta i Guds ord dygnet runt.
But this I do notice.
Det här har jag lagt märke till.
To get back to our main point.
För att vi ska komma tillbaka till huvudpunkten.
Which is to contemplate the nature of the government of God.
Som handlar om hur Guds regering egentligen ser ut.
No decree that the throne issues.
Ingen lag som Guds tron ger ut.
But what it must pass by, the circle of the rainbow.
Måste gå igenom regnbågens cirkel.
God himself limiting his judgment.
Varje lag måste gå igenom regnbågens cirkel där Gud själv begränsar sin dom.
No decree.
Och ingen lag
issued by that throne.
Som går ut ifrån denna tron.
But what it must pass through the circle of the 24 elders.
Kan undgå att gå igenom denna cirkel med 24 stycken andra troner.
And they are creatures.
Och de är skapade varelser.
But notice not only their crown.
Men lägg märke till att det inte bara är så att de har kronor.
But they're perfectly white raiment.
Men de är helt och hållet klädda i vitt.
A figure in scripture.
En bild i Bibeln.
For perfect personal righteousness.
På fullkomlig personlig rättfärdighet.
And God is telling us this.
Och Gud säger så här, berätta för oss.
If you have perfect personal righteousness.
Om du har fullkomlig personlig rättfärdighet.
And your government was absolutely uncorrupt.
Och din regim var helt och hållet ofördärvad.
You would agree with the judgments of God that one day shall fall on this earth.
Då skulle du också hålla med i dessa Guds domar som en dag kommer att falla över denna jorden.
Now listen to this.
Lyssna nu.
The Father judges no one, said our Lord.
Fadern dömer ingen, säger vår Herre.
That has given all judgment to the Son.
Utan han har gett all dom som ska utföras till sonen.
Why to him?
Varför till honom?
Because he is the Son of Man.
Därför att han är människosonen.
When the government of God.
När Guds dom.
Issues in devastating judgment on this world.
Faller ut med förödande effekt över denna världen.
The execution of that judgment.
Så är det så att utförandet av denna dom.
Will be in the hands of Jesus Christ our Lord.
Kommer att vara i vår Herre Jesu Kristi händer.
Because he is the Son of Man.
Därför att han är människosonen.
He who shall execute the judgment.
Han som kommer att utfärda och utföra domen.
Is the one who stood outside the city of Jerusalem.
Är den som stod utanför Jerusalems stad.
And broke down in tears over it.
Och började gråta när han såg staden.
Oh Jerusalem.
Åh Jerusalem, sa han.
How often would I have gathered your children?
Hur ofta har jag inte försökt att samla dina barn?
As a hen gathereth her brood under her wings.
Som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar.
But you would not.
Men du har inte velat.
Many other descriptions of the throne
det finns
are given us in this chapter.
Ytterligare beskrivningar av tronen i detta kapitel.
And I have not time.
Och nu har jag inte tid.
This year.
Det här året.
To go through them all.
Att gå igenom alla dessa beskrivningar.
But I come to the praises of the heavenly throng that fill the end of chapter 4.
Men jag vill komma till det här stället i slutet av kapitel 4 som handlar om tronen.
The living creatures.
De här som det står i våra översättningar, väsendena.
And then the 24 elders.
Och sen de 24 äldste.
Let us read verses 10 and 11 of chapter 4.
Kapitel 4, vers 10 och 11. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.
Now we learn two further things.
Och nu lär vi oss två saker till.
First,
för det första.
Whose throne this is.
Vems tron det här egentligen är.
And secondly,
och för det andra.
We learn why those judgments must come.
Så lär vi oss varför de här domarna måste komma.
It is the throne of the creator of the universe.
Det är universums skapares tron.
And it tells us why the judgments must come.
Och det berättar för oss varför de här domarna måste komma.
For this universe.
Därför att det här universumet.
Our little planet.
Vår lilla planet.
Right out to the remotest galaxy.
Andra ända längst ut i de mest avlägsna galaxerna.
Was made by him.
Skapades av honom.
Oh. So why did he make it?
Oh, så varför skapade han det här?
You say so that we could have a good time, my boy.
Du kanske säger för att vi skulle kunna ha det bra.
And when we have a good time.
Och när vi har det bra.
We thank him for arranging things so nicely.
Då tackar vi honom för att han har ordnat saker och ting så bra.
And when we have a bad time.
Och när vi inte har det så bra.
We say,
då säger vi.
If there's a God, couldn't he do better than this?
Om det finns en Gud så borde han kunna klara av det bättre än så här.
In actual fact, the purpose for which it was made.
Men faktum kvarstår att ändamålet med varför universum skapades.
Is given us in the last words of chapter 4.
Det får vi se i de sista verserna i kapitel 4.
For thou didst create all things.
För du har skapat allt.
And because of thy will they were and were created.
Genom din vilja kom det till och blev skapat.
Creation was made to fulfill the will and pleasure of God.
Skapelsen skedde för att fullfölja Guds vilja och till hans glädje.
Why must the judgments come?
Varför måste domen komma?
Because we human beings.
Därför att vi mänskliga varelser.
As Isaiah the prophet puts it.
Som Jesaja profeten säger det.
We have turned everyone to his and her own way.
Var en av oss har gått sin egen väg.
We've taken our lives and did them as if there were no God.
Vi har tagit våra liv i våra egna händer och levt som om det inte fanns någon Gud.
We have made our own pleasure the goal instead of God's pleasure.
Vi har gjort vårt eget nöje till målsättning istället för det som gläder Gud.
The accusation is not that we have murdered our mothers-in-law or something.
Anklagelsen är inte här att vi har tagit livet av vår svärmor eller något liknande.
Or broken into banks.
Broken into banks.
Money banks.
Aha, eller att vi har brutit oss in i banker.
It is something far more grave.
Utan det är något mycket allvarligare.
We live in a universe made for God's will, the Creator's will.
Vi lever i ett universum som har skapats av och till Gud.
And we've gone our own way.
Och vi har gått vår egen väg.
Hence the chaos of earth.
Det är därför som det finns ett sånt kaos på denna jorden.
But it's not going to last forever.
Men det här kommer inte att finnas för alltid, detta kaos.
It is God's earth and universe.
För det är Guds himmel och jord och hans universum.
And I'll tell you some very interesting news.
Och jag ska berätta något väldigt spännande nyheter för er.
Well, it isn't a news. It's been in the Bible for centuries.
Ja, det är visserligen inga riktiga nyheter, för det har funnits i Bibeln många århundraden.
It might as well be news to some.
Men en del kanske, för en del är det ändå kanske nyheter.
But God has great schemes for redeveloping the universe.
Att Gud har stora planer för hur han ska omutveckla jorden, universum.
Oh, what a glory it will be.
Oh, vad underbart, vilken härlighet det kommer att bli.
The new heavens and the new earth.
Den nya himlen och den nya jorden.
God's plans for the redevelopment of the universe.
Guds planer för hur han ska omdana jorden.
But he's not going to wait forever.
Men han kommer inte vänta i all evighet.
And if men will not repent,
om vi människor inte vänder om,
then God will eventually take steps to clear the earth of rebels.
Så kommer Gud till slut att ta steg när han tar bort rebellerna från jorden.
And proceed with his own plan.
Och fortsätter med sina egna planer.
Let me tell you a little story.
Jag ska berätta en liten historia för er.
After the Second World War.
Efter andra världskriget.
I was traveling on a train in England.
Så reste jag med tåg i England.
And opposite me sat another young gentleman.
Och mitt emot mig satt en annan ung man.
And we fell to talking.
Och så började vi prata med varandra.
And eventually I happened to use the word sin.
Och till slut så använde jag mig av ordet synd.
He said, "That's a stupid word."
Han sa, vilket dumt ord.
Sin.
Synd.
Don't talk about sin anymore.
Vi pratar inte om synd nu för tiden.
Believe in it.
Eller tro på synd.
Oh, I said, "Is that so?"
Och jag sa, är det så? Stämmer det?
I said, "My good friend."
Jag sa, min gode vän.
Do you think you could ever have the skill to make a motor car?
Tror du att du någonsin skulle kunna bli så duktig att du kunde tillverka en bil?
She thought he could have.
Ja, det trodde han att det skulle han nog klara av.
I said, if you made a motor car.
Och jag sa, om du tillverkade en bil.
And sat proudly behind the steering wheel.
Och satt stolt framför ratten.
And 5 out of 10
eller bakom ratten. Och 5 av 10 gånger.
The car went where you wanted it to go.
Om då den här bilen 5 av 10 gånger åkte åt det hållet som du ville.
5 out of 10 times.
Men de andra 5 gångerna.
Where it wanted to go itself.
Åkte dit den själv ville.
What would you do with that?
Vad skulle du göra med bilen då?
You said I would scrap it, of course.
Då sa han, då skulle jag skrota den naturligtvis.
Yeah, I thought so.
Och jag sa, det var det jag trodde.
But suppose 9 times out of 10 it went where you wanted it to go.
Men tänk dig då om 9 gånger av 10 den här bilen körde dit du ville.
And only 1 in 10.
Och bara 1 av 10 gånger.
Went where it wanted to go.
Gick åt det hållet där den själv ville.
What would you do with that?
Vad skulle du göra då med bilen?
He said, I should scrap it.
Ja, han sa, jag skulle skrota den i vilket fall som helst.
If I made a motor car.
Om jag tillverkade en bil.
I should insist that 10 times out of 10 it went where I wanted.
Skulle jag verkligen yrka på att den här bilen 10 av 10 gånger körde dit jag ville?
I said, I thought so.
Och jag sa, det var det jag trodde.
And God made you, my good friend.
Och jag sa, Gud har skapat dig, min gode vän.
To go where he wanted you to go.
För att du skulle gå dit där han vill att du ska gå.
And what I call sin.
Och det som jag kallar för synd.
Is when you want to go where you want to go, regardless of God.
Det är när du vill gå dit du vill, vad än Gud tycker och tänker om det.
I said you better be very careful.
Och jag sa det är bäst att du är väldigt försiktig.
What God doesn't do with you.
Att inte Gud gör det med dig.
What you would do with the motor.
Som du tänkte göra med den här bilen.
And put you.
Och att han sätter, lägger, ställer dig.
On the scrap heap of eternity.
På evighetens skrothög.
God bless his word to our hearts.
Må Gud välsigna sitt ord i våra hjärtan och över våra hjärtan.